Du lyssnar till församlingen Frikyrkan för alla folks podcast där vi för närvarande studerar Uppenbarelseboken. Jag heter Gert Torstensson, jobbar som pastor i församlingen här i Målilla och jag vill hälsa dig välkommen. Vi vill ju med den här podcasten främja bibelstudiet. Det är en sak att läsa Bibeln, men faktiskt en annan sak att studera den. Det kräver lite mer av oss, att vi avsätter tid, att vi sätter oss in i de förhållanden som rådde när det här skrevs, i vilket sammanhang det skrevs, till vem det skrevs och med vilket syfte och så vidare. Så jag hoppas att du som lyssnar, oavsett om du tillhör vår församling eller inte, ska få hjälp att fördjupa dig i Bibeln. Guds ord är ju ett av de viktigaste medlen vi har för andlig tillväxt och mognad. Det är mat för vår invärtes människa, det är ljus för vår livsvandring och så är det också ett kraftfullt vapen i kampen mot det onda. Det du lyssnar till just nu, det är ju en något förkortad version av Bibeltimman som sänds varje tisdag kväll klockan 20.00 på Zoom. Och jag skulle bli jätteglad om du också ville delta live. Du hittar länken till sändningen på vår hemsida. Du är alltid välkommen med där. I det här avsnittet, som är det 17:e avsnittet i serien om Uppenbarelseboken, ska vi ge oss i kast med det 8:e kapitlet. Det är först nu som det 7:e och sista sigillet bryts, samtidigt som det sker en övergång till nästa huvudvision, den visionen om de 7 basunerna. Så kapitel 8 och kapitel 9 hör ihop och man kan se hur ett liknande mönster upprepas från visionen om sigillen. Först så läser vi ett enda svep de 4 första basunerna i kapitel 8. Därefter den 5:e och 6:e basunen i kapitel 9. Sen kommer det en ny mellanakt innan den 7:e basunen ljuder så sent som i slutet av kapitel 11. Så mönstret från visionen om sigillen upprepar sig. Men innan vi ger oss i kast med basunvisionen så att säga, så ska vi avsluta visionen om de 7 sigillen och läsa när det 7:e sigillet bryts, vad som händer då. Och det gör vi i första versen i kapitel 8. När lammet bröt det 7:e sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Jordbävningen, om du minns, på Herrens dag som började i med det 6:e sigillet fullbordas nu i det 7:e. Nu hade vi kanske förväntat oss att det 7:e sigillet skulle presentera den nya himlen och den nya jorden som följer efter Herrens dag. Men istället står det att det blir tyst. Vi får uppleva det som händer ur ett himmelskt perspektiv. Under det att jorden rämnar och faller sönder så blir det tyst i himlen. Det är mycket anmärkningsvärt med tanke på den mäktiga brusande lovsång som ständigt pågår i himlen. Men den här tystnaden, den förhöjer ju dramatiken. Himlen håller liksom andan inför det definitiva slutet. Herren ska träda fram som domare. Han ska träda fram ur sin heliga boning. Martyrernas väntan är över. Och för Guds ovänner på jorden är det en fasansfull tystnad. Men de som bor i himlen är det en slags ivrig förväntan på förlossningen, på befrielsen. Vi kan väl bara avsluta den här visionen om sigillen med att läsa just en vers från Sakarja bok. Sakarja kapitel 2 och vers 13. Det står där: var stilla inför Herren allt kött, för han har trätt fram ur sin heliga boning. Och med det så avslutar vi sigillen samtidigt som nästa vision, nästa huvudvision rullar igång. Det är visionen om de 7 basunerna. Som jag redan har nämnt så kommer vi att se ungefär samma händelseförlopp återupprepas som när sigillen bröts. Nu är det visserligen lite andra saker som lyfts fram. Så vi lämnar alltså sigillen och så kan vi uttrycka det så att vi tittar på samma film fast genom nu en annan kamera, genom basunkameran. Vi växlar så att säga från sigillkameran till basunkameran. Men innan basunerna börjar ljuda en efter en så får vi en inledning, vi får en prolog till hela sju spannet om basunerna. Vi kan läsa den inledningen i sin helhet till att börja med. Den sträcker sig från vers 2 till 6 i kapitel 8. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud och de fick sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg från ängens hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. Och ängen tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Basuner i Bibeln, det är ju kanske inte vad du och jag tänker på som basun. Det är ett slags horn, en shofar som förekommer i olika sammanhang i Bibeln och med olika användningsområden och användes av lite olika anledningar. Horn och basunstötar förekom ofta i samband med krig i Gamla testamentet. De fungerade som larmsignaler. Vi känner bland annat igen det från israeliternas intagande av staden Jeriko. Där israeliterna tågade runt staden ett varv om dagen i 6 dagar. Men på den sjunde dagen så vandrade de 7 varv. Och när det sista varvet var tillryggalagt så rämnade murarna. Och vi kan väl läsa där, det är ju spännande, ett spännande avsnitt, Josua 6. Vers 1-5. Att Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Herren sa till Josua: se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Tåga runt staden med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång, så ska du göra i 6 dagar. 7 präster ska bära 7 basuner gjorda av bagghorn framför arken. Här kan vi ju ana en klar parallell faktiskt till de 7 änglarna redo att blåsa i sina 7 basuner. På 7:e dagen ska ni tåga runt stan 7 gånger och prästerna ska blåsa i basunerna. Och när de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör basunljudet ska hela folket höja ett kraftigt härskri. Då ska stadsmuren störta samman och folket ska storma in över den, var och en, rakt fram. Det här var ju själva instruktionen och vi kan ju också läsa vers 20. Vad som hände när det hände så att säga. Då höjde folket ett härskri och man blåste i basunerna. När folket hörde basunljudet höjde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket stormade in i staden. Var och en rakt fram och de intog staden. Men som sagt, det fanns flera anledningar till att basunen användes. Man blåste exempelvis in jubelåret med basun. En kungs kröning annonserades med basunljud och när Israels folk skulle samlas inför Herren så blåstes det i silverbasuner. Det kan du läsa om i 4 Mosebok 10. Men när profeterna i Gamla testamentet skulle förkunna om Herrens dag, den dag då dom och räddning sker för hela världen, så skildras den dagen med basunljud. Vi kan ta ett exempel ifrån Joel, profeten Joel, Joels bok kapitel 2. Där står det faktiskt i min bibel överskriften just Herrens dag. Och det börjar så här i vers 1. Blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg så att alla som bor i landet darrar. För Herrens dag kommer. Den är nära. Och vi vet också av undervisningen i Nya testamentet att Jesu andra tillkommelse kommer att ske till basunens ljud. Vi läser också där ett par tre ställen. Vi kan börja ifrån Matteus 24. Jesus säger, vers 30. Matteus 24, vers 30. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Och Paulus talar om sista basunens ljud i samband med de dödas uppståndelse. Också det i samband med Jesu återkomst. Vi läser från första Korintherbrevet kapitel 15 vers 51. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick. Vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Så kan vi också läsa de kända verserna ifrån första Thessalonikerbrevet 4 vers 16 till 18. Att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Är det viktiga förebilder för basunerna i Uppenbarelseboken? Syftet med basunerna är främst att blåsa larmsignal, att uppmana likgiltiga till omvändelse och att samla församlingen, att samla Guds folk. När det sen gäller skillnader gentemot visionen om sigillen så kan man kan ana vissa skillnader. För det första så kan vi ana en ökad intensitet, en ökad omfattning. De förefaller vara starkare än sigillen. Och för det andra så har de en mer världsomspännande karaktär. Och för det tredje så är det ett större fokus på ondskan. Det bekräftas också av de kompletterande visionerna som återges dels mellan sjätte och sjunde basunen och de som följer direkt på den sjunde. Så att man kan väl säga i och med visionen om de sju basunerna så skruvas temperaturen upp ytterligare lite grann. I vers 2 läste vi, jag såg de sju änglarna som står inför Gud och de fick sju basuner. Johannes får här en ny bild. Han ser sju änglar stå inför tronen och det här är sju bestämda änglar, välkända för alla judar. Ärkeänglar och nu får de var sin basun. Och i vers 3 och 4 läser vi att en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg från ängens hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. Det här rökelsealtaret stod ju framför förlåten in till det allra heligaste i templet. Kanske du minns när vi studerade tabernaklet. Här står det i alla fall framför tronen i den himmelska helgedomen. Det finns alltså ingen förlåt, den är rämnad sedan Jesus seger på korset. Och våra böner går och når ända fram till tronen. Och det som nu sker, det ska ses som svar på bön. Martyrernas fråga, svaret på bönen från den stridande församlingen, och förmodligen är det så bönerna från alla tider genom historien som avses. Och de når det himmelska templet och får nu sitt slutliga svar. För nu ska ondskan dömas. Det utlovade gudsriket ska upprättas i sin fullkomlighet. Så de kristnas böner är delaktiga i skeendet då evangeliets fiender ska fällas och dömas. Här står det också talas om en annan ängel. Flera kommentatorer tolkar den här ängeln som Herren Jesus själv i sin förbönstjänst för hans folk. Hans böner, står det ju, läggs till de heligas böner som en fullkomlig rökelse inför Gud. Hur det är med den saken vågar jag inte uttala mig tvärsäkert om. Men vi kan ju i alla fall påminnas om Jesus som sitter på Faderns högra sida och som vädjar för oss, som är vår förebedjare. Så står det i Romarbrevet 8, vers 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss, eller ber för oss som det uttryckligen står i en översättning. Och i vers 5 och 6 läser vi att ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Ängeln fyller alltså sitt rökelsekar på nytt, den här gången med eldsglöd från altaret. Det är altaret under vilka martyrerna vilar i väntan på att Gud till slut ska ta makten och sätta stopp för ondskan. Om nu sigillen gav en slags översikt, så kan man säga att basunerna preciserar domens innehåll mer. Basunvisionen leder också fram till tidens avslutning. Den sjunde basunen kan jämföras med det sjätte sigillet. Basunstötarna utlöser verop på jorden, saker som är smärtsamma och som väcker stark klagan och jämmer. Återigen, det är fråga om sju basuner, varav de fyra första hänger samman. De är samman med världshistoriens slutakt, men på samma gång så bär de drag av sånt som har hänt tidigare i historien, som upprepas om och om igen. De krafter som släpps lösa har varit verksamma allt sedan syndafallets dagar. Gud har hållit dem tillbaka, men nu får de, om inte härja fritt, så får de härja under himlens överseende och kontroll. Innan vi läser de fyra första basunerna av vad som händer när de ljuder, så skulle jag också vilja säga, du vet, sigillen jämförde vi ju med Jesu undervisning om den sista tiden i slutet av evangelierna, och det som han då kallar för födslovåndor. När vi nu går in och läser om de olika basunerna, så finns det en annan koppling, en tydlig koppling till uttåget ur Egypten och inte minst till de 10 plågorna som drabbade landet i samband med uttåget. Vet, farao ville ju inte släppa folket, vilket gjorde då att landet drabbades av plågor. Och även om de plågorna var starka varningar som hade till uppgift att leda till omvändelse, det är samma sak här. Men kom ihåg, Gud bevarade och beskyddade Israel och israeliterna under de här plågorna. Du kan ha i åtanke att när det gäller plågorna så drabbar de första plågorna av de 10 hela landet och alla dess invånare. Men senare blir Guds beskydd över sitt folk än mer påtagligt när han gör skillnad på egyptierna och israeliterna. Det finns en sån fantastisk vers som vi bara måste läsa. Och det är i samband med den 9:e plågan som drabbar Egypten. Den består ju i att ett ofattbart mörker sänker sig över hela landet. Och vi kan väl slå upp andra Mosebok 10. Jag gillar de här verserna så starkt. Andra Mosebok 10, vers 21, där står det: Herren sa till Mose: Räck upp handen mot himlen så ska det komma ett sånt mörker över Egypten att man kan ta på det. Då räckte Mose upp handen mot himlen och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i 3 dagar. Ingen såg den andra och ingen steg upp från sin plats på 3 dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt. Visst är det fantastiskt. Det finns ju tanken att på samma sätt som då ska Guds folk beskyddas mirakulöst från de plågor som ska föregå den slutliga befrielsen. Ett nytt exodus väntar Guds folk i framtiden. Yes, vi har kommit till vers 7 och vi ska ta oss igenom de 4 första basunerna. Och jag ska göra det förhållandevis övergripande och snabbt. Jag läser ifrån vers 7. Den första ängeln blåste sin basun. Då kom hagel och eld blandat med blod och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp och en tredjedel av träden brann upp och allt grönt gräs brann upp. Apropå parallellen till uttåget ur Egypten och plågorna över Egypten så läser vi just om hagel, eld, blod och träd och gräs som brann upp. Andra Mosebok 9 bland annat. Den första plågan innebar att Nilens vatten förvandlades till blod. Den 7:e plågan innebar kraftigt hagel. Vid den 8:e plågan så kom gräshoppor åt upp alla örter och all frukt på träden och inget grönt blev kvar, står det. Så ett tips här, det är ju att apropå studier, är ju att på samma sätt som du läste Jesu undervisning om den sista tiden parallellt med sigillen, så kan du också läsa om Egyptens plågor i samband med uttåget då parallellt med basunvisionen, så att säga. Du hittar de här det som händer i Egypten i samband med de här plågorna i Andra Mosebok kapitel 7 till kapitel 11. Här står det också att en tredjedel av jorden drabbas. Nu ska vi inte ägna oss åt någon matematisk övning, men i samband med sigillen så talades det om en fjärdedel. Nu är det fråga om en tredjedel, vilket vittnar om en ökad intensitet och omfattning. Men samtidigt så visar det att förstörelsen är begränsad. Det finns ändå en återhållsamhet i domen. Och förmodligen så kommer inte Guds folk att drabbas i samma utsträckning som andra folk. De är ju märkta med sigillet. Och på ett liknande sätt skonades ju israeliterna som bodde i Gosen. Du kommer ihåg den 10:e plågan, att deras dörrposter var ju märkta med blodet från lammet. Vi läser om den andra ängeln, vers 8 och 9. Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som ett stort brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet förvandlades till blod och en tredjedel av allt liv i havet dog. Och en tredjedel av alla fartyg gick under. Det här anspelar ju också på den första plågan i Exodus-berättelsen. När Nilens vatten blev till blod. Och det ser på nytt ut som att det är någon form av naturkatastrof. Det är ju inte livet i havet som gör dess vatten till blod, utan det är det brinnande berget som kastas i havet. Det handlar om havet, om livet i havet och om fartygen på havet, som här måste ses som en bild på transportsystemet. Hur en stor del av infrastrukturen påverkas. Och i vår tid så handlar det ju inte bara infrastruktur om farleder på vatten, i luft och på land, utan vi har ju också den digitala infrastrukturen som också är väldigt sårbar. Vi märker i krigslägen hur man varnar för och försöker förbereda sig för så kallade cyberattacker. Så det är klart att det slår mot alla former av transportsystem. Vers 10-11. Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla. Och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn var malört. En tredjedel av vattnet förvandlades till malört. Och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. Här måste vi ju se det symboliskt så vi inte bara ser en meteorit som faller ner. Malört representerar något som är bittert, något som är förgiftande. Vi kan också i det här sammanhanget läsa från Jeremia 9, vers 13-15. Vi har ju tidigare sagt att de allra flesta, eller en stor del av verserna i Uppenbarelseboken har hänvisningar i Gamla testamentet. Och jag försöker också att läsa en del av dem i alla fall. I Jeremia 9, vers 13 läser vi: Herren svarade: Det är för att de har övergett min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt balerna, så som deras fäder lärde dem. Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag ska ge detta folk malört att äta och förgiftat vatten att dricka. Och för oss kanske tankarna går till förorenade vatten och giftiga regn och miljöförstöring. Men här just ordet malört, det sägs ju att ordet malört på ryska är Tjernobyl. Nu tror väl inte jag att man ska läsa in specifikt kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 i Uppenbarelseboken. Jag har ju tidigare sagt att man inte på det sättet ska läsa in historiska specifika händelser, men det väcker ändå tankar och det ger en förståelse för alla dessa bilder som finns i Uppenbarelseboken. När det här skrevs så fanns ju inte alls förståelse för kärnvapen och för strålning och så vidare. Men när vi läser det här idag så kan ju stjärnan malört mycket väl förknippas med sånt. Vilket vi vet kan få förödande konsekvenser av en mer världsomspännande art. Det är en tanke att ta med sig. Att de här bilderna genom generationer och genom den utveckling och tekniska utveckling som vi ser så kan den få en tydligare bild också efterhand. Eller en tydligare förklaring. Bilden kan få en tydligare förklaring efterhand. Vi läser om den fjärde ängeln som blåser i sin basun i vers 12. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. Och här känner vi ju igen anspelningen återigen på den nionde plågan i Egypten som vi läste om, det här mörkret som kom över Egypten, som var så starkt som man kunde ta på det. Antikens människor var ju mycket rädda för mörkret rent generellt, särskilt i Egypten där soldyrken hade en framskjuten plats. Och mörkret ska ju inte ses endast som ett fysiskt mörker utan även ett andligt mörker som i sin förlängning också får fysiska konsekvenser. Vi ser ju det om och om igen. Innan de nästa basun så att säga ljuder i nästa kapitel så kommer ett litet mellanspel, ett avbrott. De första fyra basunerna har ljudit. Och så läser vi i vers 13 att jag såg och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst. Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar. När de tre andra änglarna blåser i sina basuner. Ett trefalligt verop går ut över jorden i samband med att en örn syns högt uppe på himlen. Och till skillnad från de fyra första basunerna så ska vi se att de tre sista drabbar människorna på ett direkt sätt. Inte bara förutsättningarna för liv utan de drabbar människorna. En örn kan också översättas med gam. Det står i vilket fall för någonting som vakar med skarp blick för att slå till i rätt ögonblick. Och här har vi också återigen uttrycket jordens invånare. Vi har talat om det uttrycket tidigare att det är ett frekvent uttryck i Uppenbarelseboken som används konsekvent om den mänsklighet som gör uppror mot Gud. I kontrast till församlingen som har sitt medborgarskap i himlen. Det här är alltså ett talesätt, jordens invånare, som inte inbegriper de heliga. Och med det sagt så har vi avslutat kapitel 8 och vi har läst om de fyra första basunerna. De fyra första basunerna har ljudit och jag hälsar dig välkommen tillbaka. Nästa gång så går vi vidare med kapitel 9 och läser om basun 5 och 6. På återhörande!